Tack Jesus för att du är här den här stunden och vill tala till oss genom din heliga andes närvaro. Tack för att vi, när vi är i din närvaro, så får vi våra perspektiv förnyade och för att du vill utmana oss att leva ett liv i efterföljelse till dig, Herre. Tack för att du är det perfekta exemplet. Att din vilja är det vi djupast sett behöver förhålla oss till. För att du är så god, du är full av nåd, du är full av sanning. Och jag ber att du den här stunden ska uppenbara för oss vad som är din vilja i våra liv och i den här församlingen, Herre. Hjälp mig att predika i enlighet med ordet. Och i en ton av glädje över frälsningen som gåva, Herre. Tack för det du gjorde på korset när du dog och uppstod för mina synder, Herre. För att jag skulle få befrielse och möjligheten att bli frälst och få kontakt med Fadern. Tack för att det löftet gäller varje människa i den här lokalen idag, Herre. Att ingen utesluts. Du går aldrig förbi någon av oss, Herre. Hjälp oss att vara närvarande. Hjälp oss att vara öppna och om det skaver eller om någonting i vår bekvämlighet ifrågasätts, hjälp oss att stanna kvar i det där skavet och se om det finns någonting där som kan vara till hjälp antingen för oss själva eller någon i vår närhet. I Jesu namn, amen. Hörrni, så roligt att vara här. Vad många ni är. Det är kul, det var min son som skrek där att det var för högt ljud. Vilket är ironiskt, för hemma är det jag som skriker på honom att han är för högljudd. Jag heter Erik Wallier och är så tacksam för att få komma hit och predika. Det här är min frus uppväxtförsamling. Michaela, det känns väldigt speciellt för att vara här idag. Det känns jätteroligt. Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta vad jag fick julklapp. Är det någon som är intresserad? Please, berätta. Men jag fick en LP-spelare av Michaela. Och man kan se det här som en ålderskris kanske. Eller någon typ av retro-romantik. Men det är så göttigt det här. Och lite ceremoniellt. Man tar ut en skiva. Man får inte kleta med fingrarna. Man får hålla den på kanten. Och så för man ner den. Så dammar man av den. Sen lyfter man den här lilla pinnen. För över den. Och då börjar den snurra. Och så känner man nu blir det snart gött. Och så fäller man ner nålen. Och så börjar det knastra. Och sen så kommer då det man har satt på. Och vi spelar ganska mycket barnskivor hemma. Det är som ett sätt för oss att ta fighten mot att liksom telefonerna alltid är framme. Och en av de skivor vi spelar är den här. Festen. Lasse Nylén från Löttorp. År någonting. Är det någon som vet vilket år den här är ifrån? 83. Det beror på att det är din man som spelar trummor på skivan. Ja. Men det är inte en av de få saker som jag och min fru har gemensamt från vår uppväxt. Men det är en av de här grejerna som vi båda hade på kassettband. För er som är lite nyare i livet än vad jag är. Kassettband är en annan grej som ni kan googla. Men så vi har någon typ av tanke om att vi vill trycka ner den här i halsen på våra barn. Precis som vi fick den nedtryckt i våra halsar. En helt fantastisk skiva. Och jag har liksom vuxit upp med den här skivan Festen, Lasse Nylén som har barnmöten med massa barn. Men så började jag lyssna på den nu då igen med mina egna barn och våra egna barn. Och då är det en textrad som har liksom legat i vassen där i alla dessa år och inte berört mig en gnutta. Så den har bara passerat. Men nu så hoppar den upp, den här textraden, och bara slog mig på käften på ren svenska. Eller om man är i en pingkyrka så borde man säga att den drabbade mig. Eller? Jag blev så drabbad. Och det är en textrad som går så här. Jag har bara ett enda liv att leva, så det är bäst att jag sätter fart. Alltså, jag skrattar för att jag typ blir berörd av den nu när jag pratar om den. Och jag vet inte om det är en ålderskris eller vad det är, men jag har bara ett enda liv att leva, så det är bäst att jag sätter fart. Och lite beroende på var i livet man befinner sig, så kan den här frammana lite olika känslor. Det är absolut inte min mening att den här textraden ska ge dig ångest idag. Jag vet att i det här rummet så är det förmodligen så att det finns en tonåring, det finns någon som är pensionär, det finns någon som är nykär, det finns någon som bär på sorg, det finns någon som är utbränd, det finns någon som precis har upptäckt vem Jesus är, det finns någon som har fått ett nytt jobb, det finns någon som brottas med hur man förhåller sig till sin telefon. Alltså, allt det här ryms i rummet. Men jag vill tala lite grann om vad vi gör med vårt liv. Det här livet som det är bäst att vi sätter fart med. Och min ambition är inte att ge dig ångest på något sätt. Utan jag vill uppmuntra och jag vill utmana dig att ge det du har fått. För oavsett var i livet vi befinner oss så har vi en omgivning att välsigna. En plats att fylla. En medmänniska att älska och ett uppdrag att utföra. Det är gemensamt för alla människor i det här rummet, oavsett de omständigheter vi just nu befinner oss i. Så jag kommer predika som att det inte finns någon morgondag, och så blir det för mycket så får David hantera det nästa söndag. Okej? Okay? Känns det som bra?
Det här är ju jättedåligt att bryta precis när du har kommit igång. Men vi måste göra en praktisk. Det är nämligen någon som står på en parkering där det måste komma förbi en annan bil. Det är en boendeparkering och det är våra grannar. Och det finns barn i en bil som måste ut. Så att den som har bil ELF67T får gärna smyga ut och flytta sin bil. Hemskt.
Men det är ingen fara. Det där är någon omständighet som vi kan hantera, eller hur? Men jag tänker göra någonting som jag brukar inte lägga upp mina predikningar på det här sättet. Det är ju ointressant, det är inte intressant för er att veta. Men jag tänker lyfta fyra punkter eller perspektiv ur en bibeltext som jag har fått. Och jag tror att de här sakerna är generella. Det är liksom teman som återfinns i hela Bibeln. Och därför tycker jag att de är intressanta att lyfta. Och de är av största vikt om man är intresserad av att inte bli en stillasittande, bitter eller trött människa. Har jag någon som är intresserad av att inte bli de här sakerna, upp med en hand? Ja, kom igen. Church. Nej, men jag tror att vi alla längtar efter att inte känna att vi är offer för våra omständigheter. Så jag tänker gå in i den här berättelsen nu tillsammans med er. Den som vi redan har fått en liten sneak peek av i med barnkyrkan. Och sen så kommer jag liksom hoppa lite mellan berättelsen och vår nutid. Och så får ni hänga med. Och ni ska få följa med mig till Johannes evangelium kapitel 6. Mat åt 5000. Jag läser de första 15 verserna. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa, här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad föreslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner, det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade ut det åt dem som låg där och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Amen, detta är Guds ord. Jag har en app som räknar kalorier. Eller jag menar, jag har beställt en app till en vän som räknar kalorier. Så hade jag ju skrivit här att jag skulle säga. Och jag la in 5 bröd, 5 limpbitar och 2 fiskar i den här appen. För att se kaloriantalet. Och sen delade jag det kaloriantalet på 10 000. För det är ungefär vad man tror att det var i antal människor där med kvinnor och barn. Och det blir ju ingenting. Snacka om att det inte blir en måltid. Alltså diet, eller vad det kallas. Alltså det är ungefär som att jag har ett russin i fickan. Det är ungefär som att vi i det här rummet skulle dela på det här russinet. Jag lovar att ni skulle bli hungriga. Jag lovar. Ja, men Gud gör ett under på den här platsen. Jesus manifesterar sin makt och sin styrka över omständigheterna på den här platsen. Och den första observationen jag vill göra av 4 är: människorna stirrar sig blinda på omständigheter och på hinder. Jag tror att det kommer upp här. Exakt. Och det är intressant för att Filippos, som det står om, han börjar göra en kalkyl. I New International Version, som är en annan översättning, står det att, men hallå, det här kostar ju en halv årslön. Alltså han går in och direkt tänker på det praktiska. Han går in och direkt tänker på hur ska jag med min logik och i vår egen kraft lösa det här problemet. Men det är ju, Jesus gör ju en luring här. Det är som att Jesus, det står att Jesus prövar Filippos. Och man kan ha åsikter om det, men jag tänker det är inte så konstigt med tanke på vad som händer precis kapitlerna innan. Det är ofta så, om man vill få ut mer av en bibelvers, så ska man läsa också vad som står innan. Och där bara radas det upp ett antal under och tecken som Jesus gör. Bland annat precis innan här så helar han en man som har varit lam i 38 år. Och de är på en fest, en bröllopsfest, han, och det står att hans lärjungar är med. Och vinet tar slut och Jesus bara, ta hit vatten! Och så bam, lådvin. Nej, men ni vet, alltså, de har liksom haft första parkett för alla Jesu under. Jag tänker att Jesus vill liksom stämma av om de har fått den här gudomliga logiken i kroppen. Det här som inte ser till omständigheterna, utan som går direkt till Guds kraft och allt det som Gud vill göra. Det är som att lärjungarna har haft floor seats tickets. Är det någon som vet vad det är? Vi kan få upp en bild här på, jag tror att det är Jonah Hill, skådespelaren. Det här är på en amerikansk basketmatch, jag tror att det är Lakers som spelar. Jonah, han som sitter här, han är alltså inte en basketspelare. Men precis bredvid honom har vi Kobe Bryant som inte längre lever. Men han är alltså mitt inne i matchen. Det här är alltså de dyraste basketbiljetter man kan få tag på i USA. Man liksom, har man tur så får man en svettig basketspelare över sig liksom. Man hör vad de säger, vad de viskar, små tecken de gör. På det här sättet, vi kan ta bort den bilden. Men så här nära var liksom lärjungarna Jesus. Och ändå, när det uppstår ett tillsynes problem, en omständighet, så är lärjungarna direkt där och bara, hur löser vi det här liksom? Det kommer bli för dyrt liksom. Och då vill jag att vi kastar tillbaka oss snabbt in i det här rummet. Är vi, du och jag, uppmärksam på när Gud verkar i våra egna liv? Alltså, om det är någonting jag har fått med mig under de åren som jag har jobbat som pastor, när jag pratar med människor. Det är ganska ofta så när man sätter sig ner och pratar med någon att de upplever ibland en avsaknad av Guds närvaro i deras egna liv. Ibland så har jag mött bitterhet. Och jag har respekt för människors liksom känslor, men de kan liksom säga att jag har haft ett svårt liv, jag upplever inte att Gud har varit med. Men sen när vi börjar prata om vad livet har innehållit, och man går bakåt i tiden, vet ni vad som visar sig då? Att Gud har varit trofast. Inte att allting har varit enkelt, inte att allting har blivit som människorna har tänkt, men Gud har varit trofast på ett eller annat sätt. Och jag bara vill att vi ska ställa oss den här frågan. Hur har vi det här med att vi stirrar oss blinda på omständigheterna? Är Jesus våran första eller våran sista utväg? Jag tror att det är stor skillnad på människor som förhåller sig till Gud som någon som man går till direkt när man möter ett problem eller en situation. Eller någon som väntar in i det sista och kommer till Gud som en sista utväg. Jag är helt övertygad om att han är tillgänglig för den som kommer till honom som den sista utväg. Men tänk om vi kunde göra ett sånt perspektivförflyttning. Och ta lärdom av den här berättelsen när människorna stirrar sig blinda på omständigheterna. Ett konkret tips. Skriv upp bönesvar eller situationer där du upplever att Gud har gripit in. Jag lovar dig att om ett år, två år, fem år, tio år, när det gnisslar ordentligt och du bara känner jag struntar i det här, så går du in i den här boken och så börjar du läsa, så ska du se att han som har varit trofast i din historia kommer vara trofast än idag. Det är jag helt övertygad om. Det var min första punkt. Känns det bra? Ja. Nummer två. Omständigheter är inget hinder för Guds kraft. Det här är ju kanske det mest uppenbara. Ja, men det faktumet att det inte fanns någon mat var inget hinder, utan själva förutsättningen för att Guds kraft skulle kunna verka. Det var inget hinder, utan det var en förutsättning. Och det här är, precis som den första situationen, tycker jag, ett återkommande tema i Bibeln. Jag vill att vi ska göra en snabb avstickare till en av Bibelns mest kända berättelser som vi hittar i Andra Mosebok. Historien om Mose. Och jag vill inte förutsätta att alla har koll på det här vi liksom snackar om. Det blir så väldigt liksom kyrkiska, så här internt. Men historien om Mose och uttåget i Egypten är en väldigt känd berättelse. En väldigt dramatisk berättelse. Och när Gud kommer till Mose och börjar tala med Mose om det han vill att Mose ska göra, så är omständigheterna usla. Alltså judarna har fått en gyllene chans. Judarna, som är ett tryggt folk av Egypten, de har fått en gyllene chans. En av deras egna har lyckats liksom, på vad som är en slump möjligen då, inte. Men liksom har hamnat i liksom the royal family liksom. Men Mose sumpar den här chansen genom att ha ihjäl fel person. Och han måste fly. Och när Gud kommer till Mose så är han en fåraherde som står och förmodligen har liksom en terapisession med får, världens dummaste djur. Förmodligen är han också smutsig och luktar får. Han är helt slut. Och så har han och Gud ett samtal. Alltså det här är en så fascinerande text. Om du gör anteckningar så kan du skriva upp det här. Andra Mosebok kapitel 4. Mose och Gud börjar dividera. Gud kommer och säger, ta av dig dina sandaler för platsen där du står är helig. Och sen så börjar Gud veckla ut en plan där han har tänkt, jag har sett hur mitt folk har lidit och jag tänker använda dig. Men Mose, han gör precis som människorna i min första punkt. Han börjar dividera. Nej, men alltså omständigheterna, nej, men alltså det går inte. Och så, han har massa logiska argument till varför han inte är rätt person. Bland annat så är han då, han har inte talets gåva. Om han läspar eller om han inte kan säga är eller om han stammar, det vet jag inte. Men någonting är det som gör att han inte är lämplig. Och så i ett parti så säger Gud så här, Mose, vad har du i din hand? Och Mose svarar, en stav. Men det intressanta är att ett antal verser senare, när Mose har blivit övertygad om att Gud kommer förse med det som Gud ska förse med, så står det någonting så fantastiskt, och de verserna kommer upp här på skärmen nu. Då tog Mose sin hustru och sina söner och lät dem sitta upp på en åsna och återvände till Egypten. Han hade, vad står det? Guds stav i sin hand. Alltså när jag upptäckte det här, det var som en sån uppenbarelse. Först är det som att Mose har det han har i sin hand. Men när han bestämmer sig för att lyssna på Gud och inte se sitt liv i ljuset av sina misslyckanden och sina omständigheter, utan säger Gud, jag ställer mig till förfogande för att du säger att jag ska göra det. Och plötsligt är det inte längre hans stav, utan det är Guds stav. Och med den staven så delar han ett hav och han slår på en klippa så att det kommer vatten. Han har ju massa under och tecken med hjälp av den där staven. Jag tycker att det är en otroligt, otroligt tydlig bild på att en motgång eller ett uppenbart hinder inte begränsar Gud. Vilket leder mig till min tredje punkt. Vi har ganska bra fart nu i predikan, känner ni det? Vår tredje punkt och min reflektion kring den här texten med brödundret är att Gud använder det som är tillgängligt, nära till hands. Mose hade sin stav, och i texten med brödundret så, vad har vi? Bröd. En liten pojke som verkar, ja, frivilligt eller ofrivilligt, det vet jag inte, men det fanns tillgängligt en pojke som har kommit fram och har fem Skogaholmsskivor och två makrillar. Det är liksom det som finns tillgängligt. Det är det vi har att använda, det är det vi har att spela med. Men då vill Gud göra någonting med det som vi har, inte det som vi inte har. Vill han göra det så får han förse. Men han börjar med det som är tillgängligt. Och det här tror jag är en jätteviktig punkt. Oavsett var vi befinner oss i livet, och ett återkommande tema genom hela skriften, att Gud använder det som är tillgängligt. Jag har gjort en lista över människor i Bibeln som antingen sabbate ordentligt, eller människor vars omständigheter till synes är emot dem på ett eller annat sätt. Nu kommer det gå undan. En sak som de här människorna har gemensamt är att de antingen var tillgängliga eller gjorde sig tillgängliga för Gud när Gud kallade dem. Är ni med? Då kör vi. Noah hade problem med spriten. Abraham och Sara var för gamla. Jakob var en lögnare. Josef var flummig och verkar vara lite så här dagdrömmandes, liksom inte riktigt närvarande. Mose stammade, som jag sa förut, läspade eller hade något typ av tal-issue. Gideon var en fegis. Rehab var prostituerad. Jeremia och Timoteus var för unga. David fick span på en vacker kvinna, började ståka henne, och sen gjorde han henne singel genom att indirekt mörda hennes man. Elia hade självmordstankar. Jesaja predikade naken. Jona drog dit när Gud sa att han skulle dra dit. Naomi var änka. Job förlorade allt. Petrus förnekade Jesus när det väl gällde och var allmänt ojämn. Marta oroade sig för mycket. Den samariska kvinnan låg runt och var otrogen. Zacchaeus var korrupt. Paulus hade fängslat Jesu efterföljare och eventuellt också beställt mord på kristna. Lazarus var död. Det är ändå en omständighet. Ska vi vara ärliga och säga det? Ingenting är omöjligt för Gud. Ska vi bara säga det? Ingenting är omöjligt för våran Gud. Jag jobbar till vardags med arbetslösa människor. Jag kan ärligt säga att många av de här som jag har listat nu, de är inte anställningsbara. De har usla CV:n alltså. Men det är som att Gud väljer ut de här människorna för att berätta någonting om sig själv. Att han vill att vi ska sluta fokusera på vår egen bedrövlighet eller vår egen förträfflighet och säga, fäst din blick på mig. Ställ ditt hopp och din tillit till mig. Så ska jag göra någonting vackert av det som har gått sönder i ditt liv. Om du är tillgänglig. Då kanske du sitter där och tänker, ja, men jag har allt på plats. Jag är inget lost case. Jag är med i Mensa. Jag vet inte vad som är din definition av framgång. Du kanske tror att pengar är framgång. Ja, det kan man tro. På ett sätt är det det. På ett sätt är det det. Till dig vill jag ställa den enkla frågan. Är du tillgänglig för Gud? Eller är du för upptagen med att vara duktig och lösa allting på egen hand? Och jag säger det här i kärlek. Det här är en synd som jag själv har begått så många gånger. Där jag ställer min egen tro på mig själv och min egen förträfflighet i vissa lägen där jag vet att jag har koll. Så försöker jag försöker och försöker och försöker lösa det. Tills jag till slut inser att jag måste gå till Gud. Där han inte blir min första utan min sista utväg. Är du och jag tillgänglig? Lyssna nu, Gud kan göra mer med din överlåtelse än med din talang. Gud kan göra mer med din tillit än med din egen förmåga. Gud kan göra mer med din villighet att ställa dig till förfogande än med din egen styrka. Det här är andra ord för tillgänglighet. Om jag ställer dig frågan, är du tillgänglig? Om du svarar ja på den frågan, så skulle jag vilja att du berättar på vilket sätt som det syns i dina rutiner. Den här tycker jag är smärtsam i mitt eget liv många gånger. Hur tillgänglig är jag? Hur syns det i mina vardagliga rutiner? Hur syns det i mina vanor att jag är tillgänglig för Gud? Hur distraherad är jag? Hur förhåller jag mig till min telefon? Är jag en slav till min telefon? Ser jag möjligheterna Gud ger mig att vara en välsignelse för min omgivning? Här tror jag att vi måste omvända oss. Varje dag. Daglig omvändelse. Jag tror nämligen att vara tillgänglig till Gud, liksom tillgänglig för Gud, det är liksom ingen allmän inställning bara, utan det är faktiskt någonting väldigt praktiskt. Det du öppnar upp dig för, det du släpper in, det du skapar utrymme för in terms av rutiner och vanor, det kommer fylla dina tankar, ditt sinne och ta din uppmärksamhet. Det finns en amerikansk jättestor opinionsbyrå som heter Barna Group. De gjorde en undersökning på kristna millennials, alltså folk som är födda, vad är det, 85 kanske till 90 någonting, jag vet inte. Ungefär min ålder ish. I antal timmar som man fyller sig med innehåll, det som heter content på liksom digitalt språk. Det är alltså 20 mot 1 när det handlar om innehåll som är sekulärt eller sånt som faktiskt inte utgår från Bibelns värderingsgrund, utan det som är liksom kommersialism och världen och marknaden och allt det här. Tomhetens välde, som det står i Romarbrevet. 20 mot 1. Det är klart att det påverkar det vi har i oss och våran blick och vår tillgänglighet. Så låt mig utmana, men låt mig också uppmuntra dig att se över dina praktiska rutiner. För du kan sitta där och känna, amen, han har bra fart idag, Valje liksom. Men så kommer vi hem och så ser vi inte över våra rutiner. Jag lovar att bryter du ner ditt liv så kommer det handla om rutiner och vanor. För är du som jag så behöver du de där rutinerna och vanorna. Annars så går det fort, så är du bara tillbaka i gamla hjulspår. Ta det som en utmaning och en uppmuntran. Jag nämnde Mose, och jag vill ta ett vardagligt och nutida exempel. En person som jag uppfattar som tillgänglig. Jag har en person i min absoluta närhet som just nu ligger på sjukhus utifrån att hans hälsotillstånd är väldigt dåligt. Och han har legat här i några veckor och det har varit väldigt tufft fram och tillbaka. En situation som på inget sätt är idealisk. Det är inte önskvärt. Men han hamnar, trots sin smärta och sådär, han hamnar i en sjuksäng bredvid en annan man. Och så börjar de prata. Och han börjar, inte med någon perfekt sales pitch, inte med något liksom teologiskt seminarium, men han börjar spilla över med det han har i sitt hjärta. Kärleken till Jesus Kristus. Så börjar han bara vittna för sin granne där på sjukhusängen. Och så tycker jag att det är så fint. Vi pratade i telefon, så sa han så här: vet du vad jag sa till honom? Jag sa, du vet väl att det inte är en slump att jag är här. Att jag har hamnat bredvid dig här i sjuksängen. Jag tycker att det är så vackert. Någon som bara bestämt sig för att vara tillgänglig. Att inte låta omständigheterna vara det som definierar vad man har att ge ut. Det är klart att det finns tid när man behöver samla kraft. Jag säger inte att vi inte ska lyssna på vår hälsa, det är inte det jag säger. Men jag talar om en inställning där man ställer sig till förfogande. Här är det en man som brottat med sin hälsa, som säger till en sjukgranne, liksom i sängen bredvid, du vet väl att det inte är en slump att jag har hamnat här. Snacka om tillgänglig. Jag blev så utmanad när jag pratade med den här mannen. Profeten Habakkuk, ett namnförslag till er som ska få barn i framtiden. Han ger oss några fantastiska versar från Habakkuks bok kapitel 3. Jag tycker det är fantastiskt när vi pratar om perspektiv. Fikonträden knoppas inte. Vinstocken bär ingen frukt. Olivskörden slår fel. Fälten ger ingen gröda. Fåren är borta ur follan. Hängnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen. Och sen de fantastiska orden, och jag kan löpa över bergen. Det där är tron på någon större än de omständigheter man just nu befinner sig i. Jag pratar inte om att vara verklighetsfrånvänd. Jag pratar inte om att bara stå och bara, det är seger, det är seger, det är seger. Alltså jag tror inte det, men jag tror att vi behöver inse att där vi står har Gud en möjlighet att använda oss och vara en välsignelse för vår omgivning. Det är ju inte att vi ska ignorera det som är jobbigt. Gud kommer inte ta bort det som är jobbigt. Jesus säger i sitt ord i evangelierna, i världen ska ni lida. Det är liksom inte så att han lovar oss att det kommer bli enkelt, men han lovar att vara med oss genom allt. Därför tror jag att vi som tror på Jesus, vi måste sluta se våra begränsningar och börja se till Jesus, se på Jesus. Jag ska strax gå mot min sista punkt, men jag tror att vi behöver sluta oroa oss för vad vi är på väg. Jag vill säga det till dig som bär på mycket oro. Jag tror att vi ska sluta oroa oss för vart vi är på väg och börja fokusera på vem vi faktiskt följer. Läs psalm 23. Vi människor likställs med får. Jag sa det förut, fåren är inga intelligenta djur. De leds av en herde som vet var han är på väg någonstans. Men de håller sig nära sin herde. De är tillgängliga för honom. Jesus säger i Johannes kapitel 14, sannerligen jag säger det, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Han säger inte det till människor som har allting på plats. Han säger inte det till människor som har omständigheter som är optimala. Han säger det till sina lärjungar och han säger det till oss idag. Min sista reflektion i texten, min fjärde punkt. Den gäller det sista vi läser, och det tycker jag ofta glöms bort i den här texten. När människorna förstod att Jesus hade gjort ett fantastiskt under, och det står att det blir uppenbart för dem att Gud är den de väntat på, så vill de släpa med sig honom och göra honom till kung. Men det står att Jesus liksom drog sig undan i ensamhet mot bergen. Vad beror det på? Jo, men det beror på att Gud har mycket större planer än vad vi har. Alltså de tänkte att det fetaste som kan hända, det är att Jesus blir kung. Jesus bara, jag ska krossa dödens makt. Jag ska avklä Satan och hans demoner. Jag ska triumfera i evighet och återupprätta skapelsen genom att dö och uppstå för varje människas synd. Ställ det mot att bli kung i ett litet land. Gud hade en större plan än människorna där. Och det här är också ett tema som är så ständigt återkommande i ordet i skriften. Jesaja 55 säger, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden och mina vägar är högre än era vägar, är mina tankar högre än era tankar. Smaka på den här. Har du planer för Gud? Eller har Gud planer för dig? Jag tycker den är jobbig. Det är så ofta som jag tänker så här, det vore jättefint om Gud kunde lösa det här, det här och det här. Det vore jättefint om Gud kunde ge mig lite glitter här i mitt liv. Alltså jag är själva utgångspunkten, men tänk om vi kunde ställa oss till tillgängliga nära honom och bara, Gud, ske din vilja. Jag litar på att dina planer är högre och större än mina planer. Vad är dina syften i den här världen? Jag vill väldigt gärna vara tillgänglig för dig. Jag har bara ett enda liv att leva, så det är bäst att jag sätter fart. Jag uppfattar avslutningsvis att i texten om de fem bröden och två fiskarna så finns ett erbjudande som klingar genom hela Bibeln. Att lita på att Gud har en plan och en väg vidare. Jag vill säga det till dig som känner dig bedrövad här idag över någonting. Du har inte sett slutet på den här berättelsen. Och är det så att löftet inte uppfylls i den här världen, så har vi hoppet om evigheten. Det är hoppet som kyrkan ska börja tala om högre och högre och högre de kommande åren i en tid när människor på riktigt saknar hopp. När människor sakta men säkert börjar inse att vi kan inte sätta vårt hopp till den här världen. Då har vi hoppet om evigheten. Så skulle jag forma en bön utifrån den här texten med bröden och fiskarna, så skulle jag be någonting i stil med: Gud, ge mig, hjälp mig att inte fokusera på mina omständigheter. Tack för att din kraft kan verka oavsett de omständigheterna jag står i. Hjälp mig att vara tillgänglig och hjälp mig att lita på att du har en plan som är större än min plan. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du ger oss ditt ord och för att du ger oss exempel som vi kan förhålla oss till i och med skriften, herre Jesus. Du ser det som jag nu har delat och det som jag har lyft ur ordet. Jag ber, herre, att det ska få bli till praktiska konsekvenser i våra liv, herre. Tackar dig för att du vill möta oss där vi är. Att du inte ignorerar eller vill se förbi det vi känner och tänker och brottas med, herre. Men du vill erbjuda en väg vidare, herre. Om vi vill vara tillgängliga för det, om vi vill öppna oss för det, herre. Vi tror att du är Gud, Jesus, och att du har triumferat över allt det mörker som vi brottas med, herre Jesus. Och vi vill bjuda in din heliga ande att verka i våra liv på ett mer tydligt sätt, Jesus. Vi överlämnar oss i dina händer, herre. I Jesu namn. Amen.